Välkommen till Grejen podcast. Det här är ett specialavsnitt där vi åkte ut till byn Jättendal för att intervjua Teppas Fågelberg. Teppas är känd som en mångsysslare då han hållit på med både tv, radio, skrivit krönikor och böcker och nu är han programledare i Ring P1. För oss så var han mest känd som barnprogramledaren Teppas då han figurerat i bland annat Björnes magasin. Det här samtalet kommer att leda in på både hans karriär, hans barndom och den tunga tiden då han insåg att han skulle bli blind. Allt det och mycket annat då vi förflyttar oss till Teppas Fogelbergs köksbord. Grejen med dig, Teppas Fogelberg?
Ja, det har jag frågat mig idag. Idag har jag suttit och knoppat med en text och hamnar i en sån här svacka. Jag tänker, nej usch, jag skriver inget bra. Ja, men det finns ju sådana dagar också. Idag tycker inte jag att det är någon större grej med mig alls. Men imorgon så är det säkert bättre.
Får jag fråga, när vi kom in här, vi är hemma hos dig nu ute på landet kan man säga. Mm. När vi kom in här, det första som hänger innanför dörren är en boxningssäck.
Mm.
Är det någonting du använder dig av när det är sådana här dagar?
Ja, ja. Ja, inte det, ja fast det kanske mera om jag har gjort Ring P1 och så har haft några riktigt frustrerande samt så här, som inte har gått så bra och så där. Och jag har varit, jag känner mig överskottsaggressiv, då är det väldigt skönt. Och slå sig trött på en boxningssäck. Det är faktiskt toppen. Jag brukar göra det, men sen går jag runt byn också varje dag. Jag hittar det här även om jag inte ser någonting. Jag går runt byn 5 kilometer varje dag. Men jag har boxningssäcken är ett sätt att avreagera. Det är toppen. Boxning, man blir trött. Man blir tröttare än... Alltså jag fattar inte det. Jag brukar boxa som min PT också.
Mm.
Och när man har gått några runder och slagit... Alltså det är ju jävligt... ansträngande. Men skönt.
Både mentalt och fysiskt eller tömmande mentalt kanske?
Ja, jag tror det hänger ihop. Det tror jag det är absolut det bästa mot allt, alltså, mot allting, mot ångest eller mot oro eller mot överskotts någonting, alltså fysisk aktivitet. Det finns ingenting bättre.
Känner du att nu när du gör Ring P1 är det folk som avreagerar sig på dig då de ringer in och folk kan ha diverse åsikter.
Ja, det kan man ändå. Ja, visst, det finns ju det. Och det är ju för sig kul när folk verkligen har kokar. De är så jädrans arga. Och har gått, och nu ringer jag. Och det är faktiskt kul för det blir ju engagerande.
Vi befinner oss då i Jättendal. Ja. En fin liten by. Några mil utanför Hudiksvall.
3 mil norr om Hudiksvall. Mm. 5 mil söder om Sundsvall. Och det är 6 kilometer till kusten.
En sjö här utanför. Är det den du brukar promenera runt?
Ja, när du går jag brukar promenera förbi den. Jag brukar förbi kyrkan och runt gamla skolan. Och runt så här, så upp här. Det är ungefär 5 kilometer.
Hur kommer det sig att du hamnade här?
Det var en slump. Att det här huset var till salu och så. Och det här huset var sånt där fint hus som man såg när jag var så där i 20-årsåldern. Så vill man ha ett fint hus, men fina hus var alltid så dyra. Om man tittar på dem och man insåg att liksom, där kommer jag aldrig köpa. Kunna. Men sen var det en period när jag tjänade ganska mycket pengar. Och då så dök det här huset upp. Och det är jag jätteglad för nu, för att jag har det här och det är bra för hela familjen. Och jag är ju här perioden när jag ringer P1 och även andra perioder som nu till exempel. Och jag bor ju på 2 ställen i Stockholm och här. Och jag känner mig jätteprivilegierad att jag dels får bo mitt i stan men får vara i en by på landet. Jag gillar det. Jag är så gammal så jag gillar tystnad också. Det är skithäftigt när det är alldeles tyst.
För övrigt så är det ett väldigt gammalt hus, ser ut som du har järnkamin och ja.
Det är en vedspis och sen en vedpanna bredvid den som är förut värmd upp hela huset med, så att det är vatten, buren värme ansluten till det. Men för några år sedan så la vi ner slang i åkerna ner och gjorde, anlade jordvärme. Då det är ju jättebra. Alltså då, jag eldar nu bara mest för trivsels skull. Eller om det är absolut skitkallt. Och det har det inte varit den här vintern.
Tänkte, du sa att du är gammal och du uppskattar tystnaden ute på landet. Vad är du uppskattar med Stockholm då?
Ja, att det är mycket folk och att eftersom... Och när jag går på mitt gym till exempel, som jag gör några dagar i veckan. Ja, men då träffar man ju folk som jobbar... Ja, men det är den där frilansfotografen. Det är han som spelar violin i operans musikensemble. Där är ja, någon författare liksom, det är lite skådespel. Det är lite olika människor som också har levt ett frilansliv som jag alltid har gjort.
Mm.
Och det är kul det, som det är. Ja, men det är skönt att träffa sådana också.
Mm.
För här är man ju, vad det gäller jobb och så, en udda fågel. Men då, det kan vara kul att vara bland ja, sådana som har ungefär som man själv också. Och Stockholm, det är, jag gillar det också, liksom folk och puls och så. Men jag skulle nog bli tokig om jag var tvungen att vara där jämt. Det är det som är så fiffigt. Då tar man sig till Y-bussen på Klarabergsterminalen. Och 4 timmar senare så kan man kliva av här uppe i V4.
Mm.
Alltså det är fantastiskt. Man kan åka från Klarabergsterminalen och hamna här och bara ha ett par kilometers promenad hem. Och jag hittar ju överallt här. Så det är ju toppen.
Var det här någonstans du växte upp? Eller var växte du upp?
Jag växte upp i Gävle. Gävle, men det var sån här 50-tals liksom, småstad. Ganska tryggt. Och Gävle är ju den största staden i det här länet, Gävleborgs län. Residenshuvudstad, landshövding eller skiten. Och, men jag flyttade därifrån när jag var 15, för jag var inget ljus i skolan. Jag var inte så... Jag var väldigt okoncentrerad och var en jävel på dagdrömma. Och jag var inte tillräckligt smart för att få bra betyg ändå. Vissa är ju så här att de... Behöver inte läsa och få ett toppbetyg ändå. Men jag var inte så smart så att jag kom inte in i gymnasiet. Jag fick börja jobba. Flyttade till Stockholm när jag var 15. Och det brukar jag föreläsa för mina barn. När de gnäller om att de vill ha saker och så här. Då säger jag, men jag har försökt mig själv sedan jag var 15 år. Lägg av, säger de. Jag har hört det förr.
Du har jobbat med lite olika saker. Vad ville du jobba som när du var liten då?
Som hisskonduktör.
Och fanns det stora jobbmöjligheter på den tiden?
Som ja, de var inte så pjåkiga faktiskt. För att jag och farsan var i Stockholm och bodde på ett hotell där som ett hotell Sture. Och där hade de i hissen en skithäftig hisskonduktör. I värsta snygga uniformen. Och allt han gjorde var... Det var en stor mässingsspak liksom, som han fällde upp och fällde ner. Och så sa han någonting trevligt tillbaka. Jag tyckte det var, vilket toppjobb. Hisskonduktör. Eller också professor. Det var ju mer så att jag visste inte i vad eller varför. Utan bara hade någon sån här idé om att det var bra att vara professor.
Du sa att det inte var ett ljushuvud i skolan. Nej. I skolan. Hur var det i skolan?
Jag var ganska uppkäftig och besvärlig. Och alltså jag tyckte att skolan inte var så intressant. Jag tyckte det var så mycket annat. Jag har alltid varit intresserad av saker. Jag har aldrig varit så här håglös och utan inriktning. Det är inte det. Men jag tyckte inte att skolan hade så mycket att ge. Utom vissa saker. Slöjd och engelska. Och religion var mina bästa ämnen. Men jag tyckte det var urtråkigt i skolan.
Vad hände sen då när du, efter du kom in till gymnasiet och flyttade till Stockholm?
Då började jag jobba på ett skeppsmäkleri i Gamla stan på Skeppsbron. Så jobbade jag där några år. Men jag höll samtidigt på nätterna och skulpterade och gjorde saker. Jag har alltid varit konstnärligt intresserad. Och så träffade jag en gammal barndomskompis på tåg som berättade om en folkhögskola i Bollnäs som hade en estetisk linje där man kunde hålla på och teckna och måla och skulptera hela tiden. Så då sökte jag dit och kom dit när jag var så här 17-18. Mm. Och då var så jag kom till Hälsingland första gången.
Hur bodde du och levde då? Hur var din kontakt med dina föräldrar så här under den tiden?
Ja, alltså mina föräldrar, så fort jag flyttade hemifrån så bara föll hemmet samman. För de, det var inte, och det kände man ju redan innan, alltså den där hemska stämningen med outtalade saker. Och jag verkligen hatade det, den där, när luften är full av saker som, outsagda saker. Och jag tyckte att det var väldigt skönt att komma hemifrån. Och de skilde sig. Och morsan bodde själv i en liten lägenhet och pappa satt igång och dricka sprit i stora lass. Och de hade nog med sina problem, så de bekymrade sig inte så mycket över mig. Och det var ganska skönt. Jag var 15-16 liksom, på väg ut i livet. Jag tyckte att det var skönt att få, ja, att få sköta det själv. Men det är helt otroligt. Min yngsta son är 16. Jag har verkligen svårt att tänka med honom som att flytta hemifrån och stå på egna ben och så här. Men det är väl kanske vårt fel att han är liksom hospitaliserad. Och helst sitter och spelar World of Warcraft.
Men jag tror, tänker, dina föräldrar, alltså, gav de dig en, men de gav dig en bra uppväxt då, som kunde låta dig stå på din egen när du var så ung, eller varför tror du var en så pass stark person då?
Jag vet inte, men jag har nog alltid varit ganska självständig. Och jag vet inte om det var någonting med tidsandan då heller, att folk blev vuxna tidigare på något sätt, att man blev tvungen att ta mer ansvar.
Tycker du att samhället är lättare eller så idag, att man får för mycket serverat, eller?
På sätt och vis, men samtidigt så verkar det ju vara jättemånga unga som har liksom svår nervkrångel och problem med livets mening och sådär.
Mm.
Så att, jag vet inte. Alla tider är nog svåra på sitt sätt.
Du verkar ju vara, om man googlar ditt namn, så verkar du vara en mångsysslare av rang. Ja. Som har hållit på med det mesta.
Ja.
Och så står det att du är journalist. Ser du det som ditt huvudsakliga yrke? Och hur kom du in på den banan?
Det var helt enkelt att jag började göra radioprogram. Och att jag skrev ett brev till Sveriges Radio med en idé. Och på den tiden så, det fanns en större öppenhet, tror jag också. Det fanns ju inte massa mediegymnasier och sådär, utan men jag, för min del, jag har alltid älskat radio och tyckt att radio, det har varit en kompis i alla väder på något sätt. Och så det var naturligt för mig. Jag hade en idé och så skrev jag ett brev och så fick jag ett svar. Ja, du får låna en bandspelare och göra det. Och så jag visste ingenting om inspelning och gjorde skitdåliga inspelningar. Men sen fick jag lära mig bättre och så började jag göra mer och mer.
Vad var det för idé?
Att jag skulle teckna en bild av framtiden genom att intervjua olika ungdomar om deras vad de ville syssla med framtiden. Så att det skulle bli, om då skulle man se framtiden, om det blev som de ville att det skulle bli.
Och vad tror du, blev det som de ville?
Nej. En sån där, han som var den största visionären, som hade liksom jättemycket idéer, var ganska politisk och så här, och han dog ju i en heroinöverdos, vet jag, för några år sedan. Så det var väl inget framgångsrecept riktigt. Sen, och de andra vet jag inte så mycket om. Men, och sen gjorde jag ett program, nästa program gjorde jag ett program om vad är meningen med att arbeta? Det var såna här enkla frågor. Så här, vad är grejen med att arbeta, kort sagt?
Mm.
Och så jag gjorde såna här liksom rapsodiska program med sketch, kanske någon text i någonting, ett samtal med någon och så musik emellan, som ett collage liksom.
Mm.
Men sen började jag göra mer och mer radioprogram, och till slut så var det en gubbe på radion som var fackligt aktiv som undrade om inte jag skulle vara med i Journalistförbundet, och då plötsligt fick jag liksom en yrkesidentitet. Det var ju jättehäftigt. Dessutom går man gratis in på Skansen på Gröna Lund.
Ja, det får vi lära oss att inte utnyttja på Mittuniversitetet. Jag tycker att man borde utnyttja det mer.
Fann du svaret på vad grejen med arbete är där då? Eller?
Nej, det verkar väldigt individuellt. Men jag tycker till exempel att det är... Jag gillar att arbeta. Människan är gjord, tror jag, för att vara verksam och att skapa liksom, och göra. Och sen om det är ett arbete som ger pengar eller inte, det är en annan fråga. Men jag tror att man är liksom ämnad åt att skapa. Det skulle vara uttråkigt att inte jobba. Och jag är bara glad över att jag får jobba med så mycket olika saker. Att jag skriver krönikor och en del böcker och gör radioprogram.
Hur viktigt är det att vara kreativ i ditt arbete?
Ja, jo, men det är nog ganska viktigt. Det har det nog alltid varit. Och som sagt, jag har alltid haft idéer och alltid levt mina idéer. Alltså, det är ju... Man är liksom inte större än sina idéer man kan hitta på. Och lyckligtvis har jag kunnat hitta på en massa saker. Mm. Och har liksom haft en naturlig lust att göra det. Och jag tänkte aldrig så där då i början att jag ska bli berömd, jag ska så där erövra någon plats på Parnassen liksom. Allvarligt, det var inte så, utan det var mer att jag ville göra radioprogram. Och sen att det sen har lett till det ena och det andra, det är en annan femma. Men jag har aldrig strävat efter att bli kändis.
Men efter att du har blivit det, har det varit någonting som har fått dig fortsätta då, liksom kändiskapet eller vad man säger? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår inte riktigt vad du menar.
Alltså efter du fick, från början var det inte en drivkraft. Men efter du fick smak på liksom att vara en medial person, om man ska säga. Var det någonting som fick dig att vilja fortsätta ha det här, liksom att man är igenkänd?
Ja, men det kan ju hända att jag har en diagnos. Alltså att... Det tror jag man nästan behöver om man ska vara liksom i en slags offentlighet.
Mm.
Att man, om man inte gillar att bli beskådad eller lyssnad eller sådär. Mm. Jag kanske har ett omättligt behov av att bli bekräftad. Ett sjukligt behov. Jag får ju utlopp för det jättemycket. Men jag vet inte.
Jag vet inte om vi bara ska placera ut det här med SR eller radiogrejen. När i ditt liv var det? Var det här efter Estetiska högskolan i Bollnäs?
Eller? Ja, det var några år. Jag kanske var 25, 26.
Mm.
Och bodde i en liten stuga norr om Bollnäs som jag hade byggt själv. Med en kompis, timrat. Och det var där som jag skrev. Och då, gud vilken skrivmaskin jag hade. Två bokstäver var trasiga. Vilka brev man skrev. Men det var väl 25-26 när jag började med att göra små grejer. Och sen så började jag kulturprogram med P1, gjorde en hel del ungdomsprogram. Och sen plötsligt så brallade det till. 85 tror jag, så fick jag göra radions julkalender. Och det var ju ett jättejobb. Alltså jag skrev 24 avsnitt, som skulle vara en kvart. Och läste in, hade skådisar, skrev musiktexter till låtar. Hade en musiker som gjorde låtar. Det var liksom en jättegrej som vi gjorde på en 24-kanalsbandspelare. Höll på länge och För en gångs skull så fick jag uppsving i ekonomin, så det heter duga.
Vad får man betalt? Vad fick man betalt på den tiden för en sån grej?
75 000.
För hela paketet liksom?
Ja. Ja. Och det var, tyckte jag var jättemycket med. Jag jobbade ju som en galning här. Och jag minns, jag skrev julkalendern på en sommar.
Mm.
Och min dåvarande fru, hon jobbade på dagarna. Och då var jag hemma med barnen. Och sen på nätterna så satt jag och skrev. Alltså det slutade med att jag hade galopperande näsblod. För att man kan inte hålla på så länge. Liksom. Man måste sova också. Ja.
Vad handlar den här julkalendern om?
Skäggstölden på Kråkebohöjden.
Ja. Skik?
Skäggstölden.
Ja, skäggstölden. Ja.
Tomten vaknar 1 december. Mm. Och skägget är borta.
Katastrof.
Ja.
Katastrof. Ja. Och då... Och så var det någon som hette Bruna Gubben som var någon slags kronofogde, byråkrat som hela tiden... Och tomten var liksom ganska bohemisk upp och snickrade och gjorde saker och hade en kvinnlig bekant som hette Lisa. Och sen den där Bruna Gubben försökte alltid jävlas med dem på något sätt och begränsa deras frihet och så. Men sen på... Mm. På den 24 kan du tänka dig att skägget vuxit ut. Och Lisa födde dessutom ett barn. Så det var liksom toppen.
Det var ett lyckligt slut helt enkelt.
Ja.
Som du brukar vara.
Den ligger på min hemsida faktiskt. Nu julkalendern. Att man kan lyssna på den via min hemsida.
Är det tapas.se eller?
Ja.
Ja.
Råder vi lyssnarna gå in
där. Vi får länka till det här.
Mm.
Ja. www.tapas.se. Där kan man också höra... En kort serie som jag gjorde som hette Dynga svin, vattlång, som jag är ganska stolt över. Som jag jobbade med Jakob Dahlin som var en av de första som strök med i AIDS. Mm. Han var väldigt stor på 80-talet och gjorde tv och jag började vara med i hans program. Men för det hade han ett program som hette Galaxen som var legendariskt på sin tid.
Mm.
Och jag gjorde en kort serie som en serie på snuttar om 3-4-5 minuter varje gång. 8 avsnitt tror jag. Som hette Dynga svin vattlång, som var en slags parodi på Dynasty och Dynastin och tv-serier på den tiden.
Mm.
Där jag var två bönder, Limpan Limpebån och hans fru satt i rullstol som heter Rulltårtan och deras dotter som heter Tårtsmulan, och så hade de en pervers lagårdsdräng som heter Lädersven och han var i krig med en annan bonde där och så blev det en massa trassel och det var en förrymd gorilla från en cirkus som berusade sig på stulen sprit och våldtog Rulltårtan upp i träd. Så det var, jag tog ut svängarna riktigt ordentligt. Men det var liksom ingen som tyckte att det var groteskt så, utan, och Jakob han blev bara, han var så här lycklig, han tyckte det var underbart när... Ja, det var verkligen absurd. Men jag rekommenderar den till att lyssna på den.
Ja.
Och jag gjorde alla röster själv. Utom i första avsnittet där någon tekniker gjorde en röst. Men det var kul.
Jag måste bara fråga. Alltså det låter ganska bisarrt när du beskriver det här. Hur kom du på idéerna till det här? Hur jobbar du med manuskrivandet och processen till det?
Ja...
Kom allt bara rätt ur huvudet eller var du tvungen till att...
Nej, det kom liksom bara sådär som det gör ibland. Att det bara, att man ser det framför sig, så ja, men naturligtvis så ska det vara. Doktor Scalpello opererar Limpan Limpebån, så slår Oskar ner operationssalen och Limpan Limpebån blir förvandlad till kvinna. Sådana där saker.
Jag vill verkligen gå in och lyssna på
det. Ja.
Så det var väldigt spejsat.
Så att inte lyssnarna missförstår, det här var inte julkalendern då?
Nej, det här var verkligen inte julkalendern. Det här var verkligen inte julkalendern.
Jag tänker, innan vi kommer in på din tv-karriär.
Mm.
Så det här gjorde du, alltså julkalendern då var för barn.
Mm.
Hade du just fått, när fick du barn?
Ja, några år innan. 79 fick jag en dotter som heter Tulla Maja. Jo, men det blir naturligt när man får barn. Det, alltså, men, ens perspektiv förändras ju. Ja, men då börjar man ju berätta sagor för dem och så här. Och jag tyckte det var roligt att berätta så här för ditt hjärta att det inte blir så tråkigt om man läser samma bok hela tiden. Utan det var rätt kul att hitta på saker. Och då plötsligt upptäckte man, ja men det där var ju inte så tokigt. Och man märker ju också när ungarna går igång liksom och verkligen blir fängslade. Då tänker man, då kan man ju använda det till någonting annat. Göra en sagobok till exempel eller...
Det här är inget dramatiskt som vi har lagt in, utan det är klockan som slår 7 i Teppas kök.
Härlig klang, får jag säga.
Ja,
den låter verkligen som en gammal klocka.
Ja.
Mm. Kommer inte ut en lerjök, nej. Ingen lerjök som hoppar ut.
Nej.
Du började jobba inom tv då? Första...
Ja, det var ju samtidigt ungefär. Det var faktiskt precis samtidigt som jag gjorde julkalendern. Den hösten. Mm. För då hade Jakob... Då började jag med Jakob Stege och frågade mig om jag hade lust att vara med. Jag sa att jag vet ingenting om tv. Och han sa, inte jag heller, men man får ju pröva. Och så provade jag. Så var jag med i första programmet och var katastrofusel, riktigt skitdåligt. Jag åkte därifrån och kände att det med tv var absolut ingenting för mig. För det var för mycket folk inblandade och det var för juckigt och... Men sen gjorde jag till nästa program gjorde ett nytt inslag och då gick det genast mycket bättre. Och sen så har jag gjort en hel del tv-program. Men det började ju faktiskt där i Jakob Stege. Men det var ju så helt ofattbart om man tänker... Ja, jag har ingen erfarenhet av tv. Jag bor i ett hus på landet. Slaktar får och sköljer blodiga... fårskinn och frilansar lite grann på radion och har en verkstad. Och sen plötsligt så gör jag inslag i det mest prestigefyllda tv-programmet som sänds på bästa sändningstid på lördagarna. Bara liksom sådär. Och det reflekterade inte jag över då. Jag tyckte det var helt i sin ordning. Det var precis så ska det gå till ungefär. Men det var så naturligt. Först efteråt som jag kom att tänka på, men jösses, vilka tillfälligheter. Och vad det ena ledde till det andra och så. Och det där har jag drivit lite romantiskt sen också. Att man, ja, att livet händer liksom slumpartat och så. Men det är också en ganska bedräglig uppfattning. För att ibland måste man vara med och styra själv också. Man kan inte bara åka omkring som en flippekula. Utan man måste vara med och styra också.
För på 80-talet där... Så måste det ha varit, att vara med i tv måste ha inneburit en enorm genomslagskraft. I och med att det fanns väl bara 2 kanaler.
Ja.
Och de flesta tittade på tv.
Ja.
Vad gjorde det här med dig? Att vara med på tv?
Ja, det... Alltså, jag vet faktiskt inte. Det är klart att jag nog blev korrumperad på något sätt alltså i mitt tänkande. Eller om man upptäcker att om jag gör den här minen och gör så här, då kommer jag få en applåd. Då är det ju snubblande lätt att man fortsätter att göra det. Nu pratar jag symboliskt, men alltså... Jag känner inte att jag blev så förändrad. Och... Jag tror också att det beror på att även om jag hade att mina föräldrar skildes och så när jag hade just flyttat hemifrån så fick jag ändå med mig hemifrån en känsla av att jag får finnas. Att mitt, ja, liksom att en slags existensberättigande, jag kan säga. Det låter ju konstigt, men att jag tyckte inte att det var något konstigt att jag plötsligt jobbade med tv. Det var ju som, ja, en del jobbar med tv. Och sen... Men sen det är klart att det, så märkte jag ju... Hur, vad det gjorde med folk i min omgivning. Och hur... Plötsligt... dörrar öppnades och hur folk liksom blev fjäskiga. Och Jakob sa, ja... Om du funderar på att ta banklån ska du göra det nu. Men det är verkligen så. Det...
Men är det någonting i din tv-karriär? Vad är det du gjorde Jakob Stege som var ett form av intervjuprogram?
Ja, det var, jag gjorde inslag i det. Så jag kunde ju, jag gjorde ju, jag hade min lilla snutt i varje program. Plus att jag ibland var med i studion också. Men mest gjorde jag ute med team, och det är det som, där som jag trivs bäst med. Att vara ute liksom, och göra saker. Men det är lätt att stelna i en studio. Jag tycker det är jättesvårt att vara i en studio. Det är så stiff. Men sen efter det så träffade jag Lars Berman som var en av de första som... Alltså, de första reportagen som jag gjorde till Jakob Stege, då åkte man iväg med en buss. Och det var elektriker, det var en passare, det var kameramannen naturligtvis, för en ljudtekniker, kanske en assistent till den. Alltså det var ett helt entourage och mycket kablar och apparater. Men sen plötsligt så blev tekniken mycket lättare. Och Lars som jag träffade, han var en av de första som tog loss kameran från stativet och satte upp den på axeln. Och kameran blev mera en subjektiv del utav inspelningen. Annars så hade man ju ofta en fast kamera och så händer saker framför kameran. Kameran är helt någon slags objektivt neutrum. Men här hade han kameran på axeln och deltog väldigt sådär aktivt. Blev ett subjekt bland de andra i själva... Mest var det jag som gick omkring och pratade massa skit. Men vi var bara tre stycken och reste runt. Och vi gjorde, tror jag, 13 program som hette På tur med Täppas. Som ju var... Det var liksom Dogma TV för danskarna. Nej, men det var ju... Det är ganska egendomliga program. Och när första programmet gick då kom det en sån otroligt kryptisk recension i Dagens Nyheter. Professor Furhammar skrev att det här var postmodernistisk TV. Och några ringde och beklagade. Och andra ringde och gratulerade. Ingen fattade någonting. Men sen när andra programmet gick, som var från Island tror jag, då bara sa det swish. Jag har aldrig varit med om maken. Pang, sa det. Och så hade vi 2 miljoner tittare och telefonen ringde oavbrutet. Det var ju helt skumt.
Vad handlade det där programmet om?
Nej, men det var ju... Alltså ett collageartat... Vi åkte till Island och bara... Rällde omkring på Island och träffade folk och pratade med och... Ja, det är svårt att beskriva. För de där var väldigt liksom röriga och program.
Men kände du att det passade ditt...
Ja, det passade mitt temperament.
Mm.
Precis. Och att det där walk and talk liksom går runt och skapa situationer framför kameran. Helst ska det ju vara spontant och att det händer saker, de där lyckliga ögonblicken. Jag minns ett av de lyckligaste ögonblicken, men då jobbade jag med Moderna Tider i TV3. Och så står jag utanför en korvkiosk på Sankt Eriksplan och håller upp korven så här och tittar in i kameran och pratar om vad det nu var. Jag minns faktiskt inte vad jag pratade om, men jag stod så här med korven. Då kommer liksom Vasastans värsta fyllo, kommer upp bakom mig med öppnar sin tandlösa mun och nyper av en bit av korven och nickar in i kameran och så försvinner liksom. Det var bara så jävla komiskt. Man såg det där. Det var bara som man dör. Och en sån grej går inte att repetera in. Det bara händer. Det är den där lyckliga ögonblicken. Som...
Det är då man är glad att kameran är påslagen.
Ja.
Jag har en känsla av att du var väldigt nyskapande på det sättet som du var med och gjorde TV.
Mm.
För det som vi känner igen dig ifrån är barnprogram. Från till liksom gick i Björnes magasin bland annat.
Ja, just
det. Där du liksom pratar med kameran. Mm. Att barnen som sitter och tittar är kameran.
Mm.
Är det en idé som har kommit från dig? Hur föll det här ut? Jo. Att det blev på det sättet?
Jo, men det var... att jag träffade en tjej som heter Annika. Som är Vanna Rosenbergs mamma för övrigt. Under rubriken Värdelöst vetande. och vi satt och flummade och liksom hittade på. Och så skisserade jag upp den här ramen. Och så hade jag den här lilla lägenheten som är skrivarkvart i Gamla stan. Som hon gjorde i ordning, rummet där. Och så började vi, så gjorde den här ramen, liksom fast ram. Med den här trollformen och hoppar upp i luften och försvinner. Mm. Och ta reda på olika saker. Men det var också så här lekfullt gjort, men så här mjukpedagogiskt. Man fick ju lära sig jävligt mycket. Man fick reda på var vattnet kom ifrån, var soporna tog vägen och hur avloppet går sin väg och så här. Men det var vi gjorde 20 sådana filmer. Jag drömde faktiskt om den där Ankan här om natten.
Anki Anka.
Va? Att den hade fått ett barn. Det var så egendomligt. Ankan var ju röd. Ja. Liksom så här plastklarröd. Men det här barnet var liksom så vaniljgult. En mindre Anka. Jag minns inte riktigt hur det var. Men hon hade fått barn.
På den här tiden så var det ju Teppas. Varifrån kom Teppas? För du har inte alltid hittat Teppas, eller
hur? Det var min syster som hittade på det när jag låg i mammas mage.
Mm.
Och de döpte mig till Hans-Erik Gunnar Lorentz. Men när jag var 20, det var så eftersom alla kallade mig för Teppas, så var det så opraktiskt att inte heta det. Speciellt om det kom pengar som man skulle gå på posten och hämta ut, och så blev det trassel, fel förnamn.
Mm.
Så då ringde jag till pastorsexpeditionen som man gjorde på den tiden. Och sa att jag skulle lägga till ett namn, Teppas. Och då frågade mig ett gårdsnamn. Ja, sa han. Ja, bra, sa han. Det var inget snabbt. För det är liksom en gårdsnamn, det är kultur, det är fint. Det muckar man inte med.
Vi hoppar tillbaka till den här tiden. Du sa att du känner väldigt bra med pengar när du gjorde julkalendern. Och Jakob Stege var i samma vända. En av resultatet av de här pengarna sitter vi ju nu i ditt hus som du köpte.
Mm.
Vad gjorde du mer för de pengarna? För jag antar att det inte bara gick till husköp.
Ja, usch. Okej, vad gjorde jag? Men jag kunde ju äta ute både frukost, lunch och middag.
Gillar du det?
Det var inte alls bra. Jag vägde 107 kilo när det var som värst. Nej, men jag blev alltid varit en slarver. Men sen så söp man och knarkade och så. För samtidigt så var det ju så att jag mitt uppe allt det här så höll jag på att förlora synen.
Mm.
Det var det som var så dubbelt. Jag var ju väldigt framgångsrik med det jag gjorde. Samtidigt som jag kände att verkligheten höll på liksom att balla ur riktigt. Eftersom min synförmåga försämrades.
När fick du reda på det här ungefär?
När jag var 30-31. Ungefär.
Hur lång tid tog det för att
det tog 15 år för mig att poletten skulle trilla ner. För jag spjärnade emot och tänkte att jag, nej, men det kan inte vara sant att jag har en sån där sjukdom. Jag fortsätter mitt liv. Och tänkte jag skulle inte göra så stor grej av det. Men samtidigt så märkte jag ju alltså, konkret att jag började få problem med att ta mig runt och så. Och att det började bli, att hamna i situationer som var livsfarliga. Och det var, men samtidigt skulle så jag var ju absolut inte vän med tanken på att bli synsk. Jag hatade det. Så då försökte jag ju skölja bort det med mycket sprit och så där. Olika droger. Det kostade pengar. Hur det gick?
Ja.
Ingen bra. Gick ingen bra alls. Alltså för att sen när man vaknar så är ju problemen kvar.
Mm.
Så att det var ju riktigt dåligt. Men alla har sitt sätt att göra det på. Och för mig tog det 15 år utav innan det vände liksom. Och jag... För sen när jag väl kom att acceptera min belägenhet.
Mm.
Så jag klarar, egentligen så klarar jag mig mycket bättre idag än när jag gjorde för 15 år sedan. För då, trots att jag ser mindre idag, det är för att min inställning är en helt annan. Det är inte någon sån här halleluja jag är frälst, utan helt enkelt bara att jag accepterat att jag inte ser. Och det är inget konstigt med det liksom. Det är bara att man får iaktta vissa, man får tänka igenom vissa saker. Som till exempel när man gör radio, så har jag alltid en sockerbit fasttejpad precis under mikrofonen. Och om jag rör mig framför mikrofonen för att jag kommer igång och blir affekterad eller så, då kan jag bara glida med andra sidan. Ah, där är sockerbiten. Du vet, här är mikrofonen precis ovanför. Sådana där små knep. Och sen, ja, helt enkelt att man, men då, jag såg ju så dåligt ett tag, men jag skulle ju aldrig använda vit käpp, för det var ju bara blinda som använde vit käpp. Så jag höll ju på att fumla omkring med ett paraply istället. Men det är ju fan så mycket enklare att ha en vit käpp när man väl har kommit till den insikten. Men som sagt, det tog 15 år för mig.
Hur var den perioden med din familj och så här, när du söp och knarkade mycket?
Det var väl inte så bra.
Nej.
För dessutom hade en fru då som inte mådde så bra själv heller. Så det var ju ganska olyckligt. Men jag kan säga en sak som jag är väldigt glad över. Och det är att även om jag har varit en usling på det sättet, alltså ett fyllo och småknarkare under någon period, men så har jag alltid skött om mina barn. Jag tänkte på det här om dagen när jag hörde att Claes Östergren hade kommit in i Svenska Akademin. Han och jag var väl de som kom och lukta sprit när vi hämtade barn på samma dagis på Östlånggatan. För han och hans fru hade barn där också. Och han var väl också lite så där, kom just från puben. Men ja,
men det där var ett problem, säger du. För jag tänker, en debatt nu som har varit ganska nyligen är ju att jag vet inte vem det var som sa det, men att hon eller han hatade när hon såg en förälder med barnet i ena handen och systemkassan i andra handen.
Hemskt.
Tror man kan vara en bra förälder och fortfarande dricka sprit i sitt barns närvaro?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Men alltså, chanserna minskar dramatiskt för att man ska vara en bra förälder.
Mm.
Men jag var ju så professionell, så jag behövde ju 3-4 starka för att känna mig liksom normal. Jag började ju inte vingla och sluddra då, utan det var mera bara för att nervtrådarna kom på plats. Men det är ju verkligen, när jag ser tillbaka på den tiden, så kan jag känna sorg över den personen som var jag. Det var inget skönt, det var slitsamt.
Dricker du någonting idag? Eller
helt? Ja, fast väldigt sparsamt.
Mm.
Och inte så ganska sällan.
Om vi återgår till din blindhet. Du var mörkerblind sedan du var barn. Och har du alltid vetat om det? Eller när fick du reda på det?
Det märkte jag ju, att jag var mörkerblind. Men sen så fick jag förklaringen då när jag var 30 och åkte på en veckas jättegrundlig undersökning utav ögonen i Linköping hos en docent där. Och då förstod jag det, för att man har ju stavar och tappar i nätet. Jag brukar jämföra ögat med en videokamera. Det är ju inte linserna det är fel på, utan det är själva elektroniken som tar upp bilden. För bilden kommer in genom linserna, projiceras mot insidan utav ögat. Där sitter massor utav synceller. Och det stavar och tappar. Och nu kan jag inte hålla ordning på dem. De ena sysslar med färg och de andra med svartvitt. Och den här, i mitt fall, så tillbakabildas näthinnan från periferin så här och inåt. Så att det slutar ofta med det att man kanske har ett ganska hyfsat synfält, men att det är väldigt smalt. Så att jag skulle kunna se dig till exempel, men inte se han som sitter där, eller se han. Och det där gjorde ju, och det gör att man kan liksom inte hitta i stadslandskap. Alltså så här med den lilla tunneln utav syn.
Det passar visa som att det ser ut som lite som man blir tunnelsen, tänker jag, eller att man ser väldigt begränsad omfång liksom, utan bara. Men för att fråga, mörkerblindhet, kan du bara förklara kort vad det är för skillnad på det och blindhet?
Det är därför att de här som tar upp ljuset, som är mörker, de sitter just i de perifera delarna av näthinnan. Och det är sånt där gammalt sjömansknep på natten på havet, att titta ut ur fokus, liksom att använda synen vid sidan utav där mitten fokus, man använder det här området också, för det är mycket ljuskänsligare.
Så det var det som inte gick?
Nej.
Att se ut från sidorna
gick. Det var det som märktes först, att näthinnan höll på att tacka för sig. Att de här perifera delarna som sysslar med ljuskänsligheten hade liksom börjat ge upp och regredera, återbildas. Och så att det är därför som ett tecken på den här sjukdomen kan vara en mörk nattblindhet. Alltså att man ser helt okej när det är bra belysning eller mitt på dagen och så. Men sen så fort det skymmer eller så. Och det där var ju ganska besvärligt, för att man, till exempel, det är helt okej ute på gatan och så kommer man in i något dunkelt prång eller så. Då är jag helt borta liksom.
Är det helt svart då, eller hur?
För min del så är det inte svart, utan för min del så är det som en gammal svartvit trasig 17-tums tv där det är myrornas krig. Vet du vad det är?
Ja, jag vet inte. Det som är på liksom.
Det är ingen sändning, utan nej, det är bara svart, det är bara liksom bara kokar och pulserar. Ja. Så ungefär.
Och sen blev du helt blind. Hur gammal var du då?
Ja, 45 kanske.
45. Ja. Så nu ser du ingenting heller?
Nej.
Nej. För att jag tänkte på en grej nu när vi sitter här runt bordet. Att jag skulle aldrig, om jag inte kände till att du blev, skulle jag aldrig tro att du blev blind. För jag upplever det som att när jag pratar, eller när Rasmus pratar, eller när Isak pratar, så känns det i alla fall som att du vet ungefär var du sitter, att du har väldigt bra koll med ögonen. Ögonen flyttar sig på något sätt ändå.
Ja, men det beror nog på, det är därför att jag har sett. Men däremot sådana som är födda blinda, de kan ju uppträda ganska konstigt. De liksom tittar upp i blå så här.
Ja, precis.
För att de tittar ju med öronen.
Mm.
När du pratar, då riktar de örat mot dig.
Ja.
Men eftersom jag har sett, så vet jag att din röst kommer där. Och titta, ja, du förstår.
Ja, ögonen följer med, fast det är örat ändå som uppfattar var rösten kommer ifrån, så kopplat med ögat.
Nu har vi snart gått igenom hela ditt liv och tänkte vi skulle stanna på det du jobbar med idag. Du är tillbaka i radiomediet, ett medie som kanske...
Det passar ju jättebra. Alltså radio är perfekt att jobba med om man är blind.
Okej, ja. För att då behöver du bara använda rösten.
Ja.
Och hörseln för den delen. Ja. Du jobbar med Ring P1. Hur är det?
Ja, det är kul. Jag har gjort det i många år nu. Men jag gillar ju direktsändningar. Det är det. Jag tycker det är kul. Och det är roligt alltså att inte veta vad som ska hända. Det tycker jag är... Ja, och sen... Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag tycker det är kul. Jag har väl haft någon kris där jag tyckte att... Nej, men nu får det räcka. Varför håller jag på med det här för? Men sen så... Senaste året har jag tyckt att det var riktigt kul igen.
Om man går in på P1s hemsida och söker sig in på Ring P1, så finns det en liten... De har gjort en liten intervju med dig och där säger du bland annat: jag älskar att slänga käft med människor om stort och smått. Utvecklar du det?
Jo, men det är samma sak som när jag åker buss eller så. Det blir ju så att man slänger käft med folk. Alltså jag tycker det är kul. Det är roligt att prata om människor. Alltså när den där 87-åriga tanten ringer och är förbannad över att hennes färdtjänstbil inte kommer. Och så säger jag lite nonchalant: vadå? Du ska vara glad att du inte bor i Övre Volta, för där har de ingen färdtjänst alls. Och då blir folk tokiga. Det är två kategorier som ringer. Dels en kategori som tycker att hur kan jag vara så oförskämd att jag börjar dilla med en 87-årig dam om Övre Volta. Och sen den andra kategorin är kartläsare. som upplyser mig om att Övre Volta inte existerar längre. Utan det försvann ungefär samtidigt med geografiboken som jag hade i tredje klass. Att det heter Burkina Faso idag. Så då fick man ju lära sig det. Och sen nästa dag så ringer någon kvinna som förmodligen är svart själv och som säger att om den här tanten hade bott i hennes hemby i Afrika hade hon inte behövt någon färdtjänst. För han kunde flytta på bygatan och spela trumma och dricka rojbosté med de andra gamlingarna. Men om jag hade sagt då till den här 87-åriga tanten, jag kunde ha lagt huvud på sned och sagt, men usch vad tråkigt. Men och det var verkligen tråkigt. Jag hoppas, och det är väl nog många som lyssnar nu, att färdtjänsten ska skärpa sig och att det ska gå bättre för dig nästa gång. Men tack vare att jag började mucka och dela med Övre Volta, då fick man ju reda på en massa andra saker. Det är ju ofta genom trasslet som det sker en slags utveckling. Om allting går som smort, då händer inget nytt. Man får inte reda på någonting. Det sker ingen speciell utveckling. Men trassel, men vi vet ju det också, att kriser utvecklar. Om det är så sant som det är sagt.
Mm.
Men inte det är så kul att prata med nazister. Det gör det ju verkligen inte. Och det är ganska tufft liksom att ha det. Det är ju lätt att vara smart liksom när man sitter och tänka efter. Men där kanske man befinner sig i en direktsändningssituation. Och ett par 300 000 lyssnare. Och man har en jävla galning på tråden. Men det är väl tur då att jag inte har problem med det. Eller jag menar, man skulle ju kunna få ångest för mindre egentligen. Men jag tycker det är kul.
Vi var på studiebesök i och med att vi pluggar på journalistlinjen här i Sundsvall. Så var vi på studiebesök på P4, Västernorrland. Och fick bland annat höra dig göra påan till Ring P1 då. Du gjorde någon slags... Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad du sa.
Ja, det var någonting, om jag minns rätt, så var någonting med tidens tandtråd. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men det var någon inspelning där du... Jag vet inte om det är vilket sammanhang det var, men... Tidens tandtråd i...
Ja, just det. herregud.
För att fråga dig, jag tänker på... Just din röst är ju, utan låta för fjäskig, fantastisk. Har du jobbat med den och... Alltså, var den som när du började köra radio, eller har du jobbat för att få till den här rösten som du ändå besitter?
Jag vet faktiskt inte. Alltså jag tyckte själv när från början att jag hade en ganska mesig röst. Att jag lät så homosexuell på något sätt. Alltså inget ont om homosexuella. Flera av mina bästa vänner är homosexuella. Men att jag lät lite bögig.
Mm.
Och så här lite mesig. Och... Och det har väl hänt att de har imiterat mig i public service i God morgon världen.
Mm.
Jag tycker han låter skitlöjlig när han imiterar mig. Får mig att låta som han gjorde i Björnes magasin. Det tycker inte jag. Men jag har inte jobbat medvetet med rösten eller så. Det har jag inte gjort.
Mm.
Kan det påverka att du inte ser? Har din röst förändrats i och med det, tror du?
Nej, det tror jag inte. Tror du det?
Jag funderar på om sinnena ändras överhuvudtaget.
Alltså man, inte rösten väl, men alltså, och man får ju inget sjätte sinne, eller, men man använder ju sinnena på ett mer strategiskt sätt, skulle jag säga. Alltså man... När jag till exempel går runt byn här, då hör jag att passera bäcken, så passerar den där ladan, för då ekar stegen, studsar mot, jaha, nu är vi den ladan. Alltså det är klart, och det var ju som häromdagen när det blåste så förbannat, då gick jag ju vilse så det visslade om det, för att ljuden blåste sönder. Så att, men man använder ju öronen mer strategiskt.
Hur kommer du på rätt väg igen när du har gått så vilse? Vad händer då?
Ja, försöka uteslutningsmetoden. Och så lyssna och så känna... för jag känner ju solen liksom, att det värmer mest på något ställe. Ja, men då måste det vara, klockan är sig så mycket, då måste ju det vara där. Och sen har man ju regel E4. Ja, man får liksom pussla ihop.
Blir du någonsin rädd liksom, om du vet bort dig på något sätt?
Vad sa du?
Blir du någonsin rädd eller sådär när du känner att du inte har koll på var du är någonstans?
Nej, inte här. För det är inget farligt här. Det finns inga stup man kan ramla ut för. Det finns inga vilda i tigrar och sådär. Det är ju... Nej, jag vet icke väl inte att jag... Nej, jag brukar inte bli rädd faktiskt. Mm. Men jag hörde, jag läste förra veckan om att sådana som är födda blinda, de har 25% mer mardrömmar än andra. Just för att, förmodligen för att de, för att världen där ute är så okänd liksom.
Mm.
Men jag har ju faktiskt sett världen. Och det kanske gör att jag är... Men det har också att göra med att jag har accepterat att jag inte ser. För jag var ju mycket mera, alltså på den tiden när jag inte hade accepterat det, då levde jag mer i liksom en skräckkammare vissa gånger. Alltså att jag hamnade i miljöer, situationer som jag inte behärskade. Och det gav liksom en fruktansvärd osäkerhetskänsla. Men det hamnade jag inte i nu.
Men för att fråga, jag tycker det är intressant det där, ser dina drömmar fortfarande likadana ut som de gjorde när du kunde se? För jag tänker, någon som varit blind hela sitt liv, jag är lite nyfiken på hur du tror att ens drömmar ser ut.
Ja, de drömmer ju inte i bilder.
Nej.
Utan mera i stämningar och ljud och lukter och sådär, atmosfärer.
Mm.
Men jag drömmer ju i bilder.
Ja. Är det smärtsamt att drömma i bilder igen när du inte ser på dagen?
Det är intressant, jag tycker det är fantastiskt att drömma.
Ja.
Jag drömmer så mycket. Jag drömmer ju som en tok. Ibland så är man blir så här... Det är helt otroligt. Och det är så hemligt också att det är ingen som... Det finns olika teorier, men det... Jag själv ser på drömmarna som en slags inre lek, liksom, när man prövar olika saker och spelar i olika filmer. Jag skulle aldrig tolka en dröm så där att, ja, till exempel som en spådom. Nej. Eller något sånt där. Man ska vara försiktig för att övertolka drömmar.
Men händer det att du använder dem i ditt yrke till exempel? Om du har drömt något?
Absolut.
Ja,
absolut.
Vi pratar om att vissa sinnen förstärks. Jag läste på din blogg här någon att du hade lagat mat, ädelost, stoppad kyckling tror jag. Du hade, lagar du den själv och hur funkar det då? Och hur, för man pratar ofta om att man äter lika mycket med synen. Men hur har dina smakkänslor förändrats efter att du tappade din syn?
Nej, jag har alltid tyckt det var kul att laga mat. Jag åt faktiskt upp resten av den här kycklingen innan ni kom. Stod och grävde i grytan.
Var du nöjd med den?
Ja, det blev så jävla god. Och min kompis Stanley som var här, han tyckte det blev verkligen så lyckat.
Ja.
Det var jättegott. Och... det är sant. Och det finns ju det är populärt med matfotografi och sånt där. Och det ska se ut på en massa sätt. Jag vet inte, jag saknar inte det.
Det blir ett problem mindre bara.
Ja.
Att det ska se bra ut.
Ja.
Finns det någonting, innan vi börjar avrunda, finns det någonting du saknar? Har du kvar minnen av hur saker ser ut? Och vad skulle du, om vi fick säga att du fick återuppleva och se någonting? Finns det någonting?
Ja, men det är kul att gå på. Jag har alltid varit konstigt intresserad. Och det här med film, det hade jag släppt. Jag tänkte att det var ingen idé. Men senaste året så har jag börjat gå på bio med en tjejkompis som bor här uppe. Och som är bra på att syntolka, som det heter. Att om det är en film som är på engelska eller svenska.
Mm.
Då behöver jag ingen guidning med dialogen. Men det kan hända att det är någonting i bilden som är viktigt. Som jag behöver veta. Och att hon säger det då. Och vi var till exempel på 12 Years a Slave här i förra veckan.
Ja, just det. Vi såg på vloggen.
Och det gick ju... jag tror jag fick en ganska bra uppfattning. Alltså, tog in den filmen.
Läser hon rätt in i ditt öra eller har de mikro... Eller någon...
Då viskar hon.
Ja. Är det särskilda visningar då? Eller för jag tänker om hon sitter och viskar...
Nej, det, ja, det finns sånt också. Men det här är bara som hon och jag gör.
Mm.
På egen hand. Då försöker man... kanske få biljetter i ett hörn eller så, ja. Så långt så att man inte stör andra när hon sitter och viskar.
Tyckte du det var bra om viskade och tyckte ja. Ja.
Nej men det kan jag väl sakna, det här med bilder och så, för det är ju kul. Däremot så jag har inga problem att inte kunna köra bil, för det har aldrig roat mig. Jag har kört bil, jag har haft körkort, men det är liksom ingen stor grej. Men det finns ju många gubbar till exempel på landet som hellre skjuter sen lämnar ifrån sig körkortet, trots att de kanske knappt ser eller hör så mycket. Men nog fan ska de köra bil alltid. För det är liksom synonymt med frihet för dem.
Mm.
Men det finns alltid någon som kan köra liksom. Det spelar ingen roll.
Men vad är synonymt med frihet för dig?
Ja... Ja, att kunna tänka och tala fritt och att kunna röra sig fritt. Det finns ju faktiskt många länder där man varken kan tänka möjligen, men inte tala fritt och inte röra sig fritt heller. Men ja, det är väl det.
Nu har vi frågan, vad är grejen med Teppas Fogelberg? Om jag frågar dig, vad är grejen i framtiden med dig?
Ja, vad är grejen med framtiden? Jag vet inte, jag håller på att skriva en bok nu om en kusin som gick under i Thailand. Men sen så, jag vet inte riktigt, sen... Jag skulle vilja... Det är några resor jag skulle vilja göra och så. Men så, annars är det nog ganska tråkigt liksom. För att jag Man skulle vilja göra det liksom av storslaget, men jag tycker att det är en större utmaning nästan att få vardagen att glimra och snurra än att stå efter det där jättehäftiga. Låter konstigt.
Nej.
Men
hur länge kommer du göra Ring P1, tror du?
Ja, man kan inte hålla på hur länge som helst. Det är så. Men jag vet faktiskt inte. Jag borde ju ta mig samman och göra något annat program.
I radio eller?
Ja. Och jag har väl vissa idéer och sådär. Samtidigt så tycker jag att det finns så mycket program. Det finns så många som är jätteduktiga. Liksom. Det är lugnt jobb. Och... Nej, faktiskt är att jag... Jag längtar nog... Jag är nog mer att få en skön vardag liksom, där det händer saker och så. För jag blir ganska lätt uttråkad, men alltså en bra hälsosam vardag. Och sådana där häftiga upplevelser med att träffa den och den eller resa dit och dit eller så. Det, jag vet inte, det är inte så. Det ligger inte högt upp för min del.
Det här var vår intervju med Teppas Fogelberg. Vill ni veta mer om Teppas så kan ni gå in på hans hemsida teppas.se. Vi finns på alla de vanliga kanalerna. Hoppas vi hörs och syns nästa vecka. Ha det bra. Och på Lasse Luna. Lun, lun, lun. Och du ska få hälsa på Anki. Anki Anka. Hej Anki. Vi ses. Hej då.